Vi har valt idag att spela in i förväg våra predikningar. Och min överskrift är Skapade till Guds avbild. Och då läser vi från första Mosebok 1 och 26. Gud sa, låt oss göra människor till eller i vår avbild. Till att vara lika oss. Och Gud skapade människan på hebreiska Adam eller Adam till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Ordet selem här på hebreiska betyder avbild, alltså skugga eller en representativ bild av någon. Jag tror att vi kanske också kan säga att människan skapades i Guds avbild, för så kan det också översättas, till, alltså för att bli lik Gud. Likheten betyder att Guds egenskaper skulle bli synliga genom människan. Och jag vill ta upp fyra punkter som beskriver likheten med Gud. Fyra punkter som delvis är hämtat från bibelkommentar. Men för övrigt utgår jag enbart från bibelordet och egna studier. Det första är mentalt, att vi kan resonera, planera och välja. Moraliskt, Adam och Eva skapades i rättfärdighet och oskuld. En återspegling av Guds helighet. Människan är också skapad med ett samvete och som jag tror att det var Sven Reichman brukar uttrycka, att samveta med Gud. Det finns en viss vetskap om rätt och fel. Andligt, människan är skapad med en ande för att kunna ha gemenskap med Gud. Och socialt, vi är skapade för gemenskap med varandra, en återspegling på Guds trefaldiga natur. Första Mosebok 2:7. Läser vi, och Herren Gud formade, här är ordet forma, skapa. Samma ord används om en krukmakare som formar leran. Han formade människan av stoft från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ. Och stoft, ordet på hebreiska affär, det är jord, stoft eller damm, kan översättas. Det är ju ämnen som finns i jorden och som finns i våra kroppar. Människans materiella värde brukar Janne ta upp när vi hade bibeläventyret på den tiden vi var i många skolor när vi var anställda av Bohuslänsmissionen. Och då var det materiella värdet på en vuxen människa 37,50. Så med inflation så är det väl något mer idag. Människan sattes att råda, engelska översättningen King James, have dominion över skapelsen. Men föll i synd och uteslöt Gud i sitt rådande. Och därför ser världen ut som den gör. Synden drabbade hela skapelsen, men med en förhoppning och löfte om befrielse. Och det kan man läsa om i Romarbrevet 8, 19-22. Synden har påverkat allt, mentalt, moraliskt, andligt och socialt, och förstört avbilden. Adam och Eva drevs ut ur paradiset på grund av synden. Hela mänskligheten är därefter ett fallet släkte, som vi brukar uttrycka det. Ett tillstånd som vi också kallar arvsynd. Beviset på att alla är syndare är att alla dör. Även små barn dör. Romarbrevet 5 från vers 12. Därför är det så. Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden. Och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams. Han som är en förebild till den som skulle komma, i att Adam var först skapad då. Men varför härskade döden innan lagen? Jo, på grund av arvsynden efter Adam, eller Adam och Eva. Romarbrevet 7:18. Ty jag vet att i mig, skriver Paulus, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. Här var Paulus frälst och på nytt född, men han försökte leva ett heligt liv i egen kraft, och det var omöjligt. Och i Romarbrevet 3:23 skriver han: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Det är alltså de som tagit emot Jesus. Och i 2015 års översättning Svenska folkbibeln står det: det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Arvsynden, det är vår fallna natur och dess sinnelag. Vi ärver inte helighet eller härlighet från Adam. Vi ärver en fallen natur. En del föredrar att säga försvagad natur. Det låter kanske lite bättre. Jag vill ta upp det eftersom det finns kristna som förnekar arvsynden. Men den kallas också köttets natur, den onda naturen eller syndanaturen, och det är i olika bibelöversättningar. Och vi läser från Romarbrevet 8:6. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Nu kanske någon tänker, men Jesus sa att barnen tillhör Guds rike. I Markus 10:14. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, till Guds rike tillhör sådana, sa Jesus. Hur stämmer det med arvsynden? Ja, det är inte konstigt alls. Spädbarnet är en oskyldig liten människa som inte kan ta egna beslut eller ta ansvar för sitt liv. Det kan varken göra ont eller gott. Judarna har en fest, bar mitzva för pojkar, bat mitzva heter det för flickor vid 13 års ålder. Då anser man att barnen är tillräckligt stora för att ta egna beslut när det gäller tro och andlighet. De är religiöst myndiga. Mognad sker ju olika hos barn, och även om vi inte sätter en specifik ålder så är det här värt att notera. Vi föds alltså med en natur som gör att vi alla kommer att synda. Barnet kommer att synda. Förr sa man, vi är födda med en tvingande böjelse för det onda. Och Jesus sa i Matteus 15:19, ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Hur kom det onda in i hjärtat? Utifrån. Ja, Satan och mörkers makter påverkar utifrån, men det finns en natur inom oss som visar sig, och den kan visa sig i tidig ålder. Ingen behöver lära oss att synda, och det är sant. Vi har ansvar för våra handlingar och liv inför Gud. Vi har fått ett samvete som fungerar som en kompass för att hjälpa oss om vad som är rätt och fel. Men det andligt goda är vi helt oförmögna till. Vi kan leva som vanliga medborgare så att säga och följa samvetet någorlunda, hederliga medborgare och sköta oss. Vi kan också orena, döva, tysta och till och med brännmärka samvetet som det står om i första Timoteusbrevet 4:2. Och det sista betyder att man inte längre känner samvetet som kunde vara till hjälp och räddning, utan man förhärdar sig. Samvetet är som bortbränt. I predikaren 3:11 så läser vi: också evigheten har han, alltså Gud, lagt i människornas hjärtan. Och då kan man undra, har vi inte en liten gudagnista ändå inom oss? Nej, det har vi inte. Det betyder det här ordet att vi är skapade med en ande. Och det stöder också tron på att människan är en evighetsvarelse. Anden ger en medvetenhet om evigheten, om Gud, om en andlig verklighet. Det är ett inre tomrum som gör att vi söker mening. Vi söker identitet, bekräftelse, och vi försöker fylla tomrummet på olika sätt. Vi jagar efter något. Men bara Jesus, bara Gud kan fylla tomrummet och ge liv. Vår vän Solveig Henriksen har en bra bild på det här som jag vet att hon uttryckte en gång. Gud har gett människan en ande till skillnad mot djuren, men det är som en kontakt utan ström. Man måste sätta i kontakten i eluttaget för att få ström. Likadant måste vi bli födda på nytt för att få liv. Efesierbrevet 2 läser vi från vers 1. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda, han syftar på Paulus är andligt döda, genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde. Det är alltså Satan han syftar på. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner eller olydnadens söner och döttrar eller barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Lägg märke till här att det står inte att vi var heliga av naturen, eller goda av naturen. Det här beskrivs den fallna naturen i varje människa. Ordet vrede här på grekiska, orge, betyder evig, pågående vrede. Och det syftar på Guds vrede över synden. Vi har samma ord i Johannes 3:36. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede, orge, blir kvar över honom. Att förkasta Jesus får alltså allvarliga konsekvenser. Men Gud erbjuder alla förlåtelse och frälsning. Och det är evangeliets goda nyheter. Romarbrevet 5:8 läser vi. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och jag vill ge ett råd, ett tips att läsa Jesaja 53. Och läs sakta och tänk efter vad det står. Läs om våra synder, våra skulder, överträdelser, missgärningar. Läs om hur Jesus blev behandlad, förkastad, hånad, räknad som värdelös, misshandlad och dödad. Och sen står det i vers 6. All vår skuld lade Herren på honom, alltså på Jesus. Det är först efter på nyttfödelsen som vi kan göra Guds vilja. Och beviset för att vi är Jesu efterföljare, det är att vi vill lyda Guds bud. Och den helige ande inspirerar och hjälper. Han verkar i vilja och gärning, det står i Filipperbrevet 2:13, och helgar till befrielse. För vad är det som gör att en kristen inte vill leva i synd eller gå emot Gud? Ja, det är inte den fallna naturen, för den är fiendskap mot Gud, läste vi tidigare. Det är Guds andes påverkan. När Jesus frälser en människa börjar han återställa den ursprungliga avbilden. Det är det som kallas helgelse. Och på den vägen, i den livslånga processen, kan vi ha kommit olika långt. Helgelse betyder också renad och avskild. Avskild till helig tjänst för Gud. Vi lever med den fallna naturen, men den ska inte driva oss eller ha makt över oss. Vi ska drivas av Guds ande som nu bor i vår ande. Romarbrevet 6 och vi läser från vers 6. Vi vet att vår gamla människa, det är alltså syndanaturen eller köttet, har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt. Ordet här betyder att den blir kraftlös, den blir arbetslös. Den är inte vår arbetsgivare eller vår slavdrivare längre. Och Paulus fortsätter, så att vi inte längre är slavar under synden. För Jesus bryter syndens makt. Och i Romarbrevet 8:13 står det att om vi lever efter köttet, alltså efter den gamla människan, kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar, skall ni leva. Och hur dödar vi kroppens gärningar? Jo, vi väljer att följa Guds vilja och Guds ord. Om vi faller i synd, då bekänner vi och vänder oss bort från synden och tar emot Jesu förlåtelse. Andra Korinthierbrevet 4 och vers 4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Och vi kommer säkert ihåg att ängeln Gabriel sa till Maria i Lukas 1:35: den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Jesus blev avlad, som det heter, genom den helige ande. Och Gud är bokstavligen hans far i rakt nedstigande led. Bara han. Han blev inte Guds son, han är sonen av evighet. Och när Jesus kallade Gud min fader innebar det för judarna att Jesus jämställde sig med Gud. Och det var ju sant. Vi är inte gudar eller gudomliga. Vi blir inte kristusar, så att säga, när vi kallar Gud vår far. Det gör vi frimodigt därför att vi är i Kristus. Vi tillhör honom och han bor i oss. Enbart på grund av Jesus kan vi kalla Gud vår far. Någon kanske undrar, hur ska vi förstå versen i psalm 82:6? Det står: jag har sagt att ni är gudar, allt att ni alla är den högste söner. Men ni kommer att dö som människor dör och falla som alla förstar faller. Ja, svaret är att domarna på den här tiden kallades ibland gudar. Därför att de hade makt att ta beslut över liv och död. Och vi minns kanske också att Gud sa att Mose skulle vara som Arons Gud. Därför att Mose skulle lägga orden i Arons mun som Gud hade talat till Mose. Men både domarna var vanliga människor. Mose och Aron var helt vanliga människor. Vi går till Efesierbrevet 4 och vers 22. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och där kan man ju tillägga att den gamla människan går inte att helga eller förbättra. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan. Och lyssna. Som är skapad till likhet med Gud. Här får vi Guds avbild tillbaka. I sann rättfärdighet och helighet, fortsätter Paulus där. Det är alltså Jesu rättfärdighet och helighet som han syftar på. Och i Kolosserbrevet 3:9 står det liknande. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan som förnyas. Och det här står grammatiskt i pågående form. Det pågår alltså. Som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det står inte är, men den blir, därför att det är ett livslång pågående process, så att säga. Den blir en avbild av sin skapare. Och det är det som Bibeln kallar helgelse. Vi är inte framme, vi är inte färdiga, men det pågår ett återupprättande av Guds avbild i oss som tror. I Galaterbrevet 2:19 skriver Paulus: jag är korsfäst med Kristus och nu lever det inte längre jag. Han syftar på den gamla naturen, den gamla syndanaturen och den gamla människan, utan Kristus lever i mig. Det finns de som säger att det bara är en liten del som måste dö ner eller korsfästas. Och man bygger gärna församlingar, man säger att man bygger med våra styrkor. Och då är det gåvor och talanger, intellekt, goda gärningar, företagsamhet och så vidare. Men Paulus skrev: jag är korsfäst med Kristus. Inte min självupptagenhet är korsfäst med Kristus eller mina synder är korsfästa. Nej, hela mitt liv är korsfäst med Kristus. Anden, Guds ande, får påverka hela mitt liv. Och det är sann överlåtelse. Det är korsets sanna budskap. Allt måste gå genom korset. Allt ska överlåtas och läggas ner. Och det som Gud sen väcker till nytt liv är renat och helgat åt honom. och kan förhärliga Jesu namn. Vi vill ju gärna få det till att vi är godare än vad vi är. Vi har bara lite synd. Vi behöver bara Gud lite mer i våra liv. Men jag tror inte att vi vinner på att ge en förskönad bild av oss människor. Jag tror att desto mer vi inser hur illa det är ställt med oss inför Gud, som är helig och fullkomlig i allt, desto större blir nåden han ger. Desto mer förstår vi Guds utgivande kärlek och barmhärtighet till oss. I Romarbrevet 8:14 står det: "Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner." Söner och döttrar innebär det i plural. Alltså Guds barn, med andra ord. "Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader eller pappa, fader." Barnaskapets ande läste vi. Jag har alltid predikat och jag kommer att fortsätta predika att alla är skapade av Gud och har fått livsande av Gud. Som det står i första Mosebok, första kapitlen. Alla är ämnade att tillhöra och leva för Gud. Men alla är inte Guds barn. För Guds barn blir man genom tron på Jesus Kristus. Det är att gå från död till liv. Och vi blir Guds barn genom på nyttfödelsen. För barnaskapet handlar om relation och det andliga livet. Och jag har förstått så lärde Levi Petrus att alla är Guds barn utifrån strävan framförallt att nå ut i evangelisation. Och vi hörde en del om det förra gången här på Parousia av vår vän Sigvard Svärd. Liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15 tas som exempel. Och det kan möjligen användas så i vittnesbörd, men jag menar att det blir missvisande utifrån bibelordet och det kräver förtydligande. Så jag går emot Levi Petrus här. Sönerna i liknelsen beskriver däremot på ett helt suveränt sätt två ganska vanliga livsvägar bland Guds folk. Samtidigt vill jag stryka under att vi är helt överens med Sigvard och då även Levi Petrus om det frälsningsavgörande som gäller omvändelse, på nyttfödelse, tro, vem Jesus är och så vidare. Men vi går till Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Och Jesus talade vid ett tillfälle till en grupp judar som sa att de var Guds barn eftersom de härstammar från Abraham. Han sa, Johannes 8:42 läser vi från: "Vore Gud er fader skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra." Ja, djävulen han vill stjäla, slakta och förgöra. Och det var ju det de ville. De ville döda Jesus. De tillhörde Guds utvalda folk. De var judar av härstamning, men de saknade tron. De var andligt döda. Och Johannes skriver i första kapitlet och vers 11 om Jesus: "Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." Och Romarbrevet 9:8. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Och jag vill då säga att löftets barn, det är trons barn, både i gamla och i nya förbundet. I 1 Johannes 3:1. "Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom." Och vi går till vers 10. "På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta, eller som det kan också översättas, den som inte praktiserar rättfärdighet, är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder och syster. Det är naturligt att vi älskar våra trossyskon, lika som vi älskar Jesus när vi är frälsta. Så hur vi lever visar alltså vem vi tillhör, vem vi påverkas av och vart vi är på väg. Det syns inte i svenska biblar, men ordet adoption finns i grundtexten. Det står faktiskt att vi blir Guds barn genom adoption. Och vi kanske kan kalla det en gudomlig adoption. För det grekiska ordet här som vi läste för barnaskapet, euthesia, jag har ingen aning om hur grekiska uttalas, men jag läser som det står. Det betyder adoption. Det betyder att insätta någon som son eller dotter som den inte tillhör naturligt och får samma rättigheter som äkta barn. Det innebär också att formellt och lagligt förklara att någon som inte är ens eget barn hädanefter ska behandlas och vårdas som sitt eget barn, inklusive fullständiga arvsrättigheter. Paulus skrev om det judiska folket, alltså Guds utvalda folk som vi kallar egendomsfolk därför att de har Guds egendom. I Romarbrevet 9:4. De är israeliter. De har barnaskapet. Här står ordet euthesia. Det bör översättas då, den tillhör adoptionen eller de hör till adoptionen. Israels folk utvaldes och adopterades som Guds folk. När det gäller oss, då läser vi Efesierbrevet 3 från vers 4. När ni läser detta kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. Så beskriver Paulus den här Kristi hemlighet och i vers 6 så skriver han: den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar. Här talar han alltså om frälsta och på nyttfödda judar som vi är medarvingar tillsammans med. Och tillhör samma kropp som vi, det vill säga Kristi kropp. Och har del i samma löfte. Och det här ordet adoption, euthesia, det finns i 5 bibelverser i Nya testamentet. Romarbrevet 9:4 läste vi innan här. Så läser vi Efesierbrevet 1:5. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutsbestämt att vi skulle tas upp som hans barn. Här är ordet euthesia. Tas upp eller förutbestämt till adoption. The adoption of children står det i King James översättning. Enligt sin vilja och sitt beslut. Vi går till Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Vi läste den här versen också innan, i vilken vi ropar Abba, Fader. Och barnaskapet här, det är samma ord. Det står alltså adoptionens ande, eller the spirit of adoption. Galaterbrevet 4:4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna, och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners och döttrars rätt. Här står samma ord, alltså betyder rätten som adopterade söner och döttrar. I King James står det receive the adoption of sons. Det ingår ju söner och döttrar i pluralformen. Romarbrevet 8:16. Anden själv vittnar med eller tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Det här gäller den som är på nytt född genom tro och fått Guds helige ande. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, det syftar på här i tiden, för att också bli förhärligade med honom. Vid uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka. Och i vers 22 står det: vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet. Det är samma ord här, yotesia. Väntar på adoptionen, och då syftar det på den slutliga fullständiga då. Waiting for the adoption. Och så skriver Paulus, vår kropps förlossning. Adoption på Nya testamentets tid kan beskrivas i tre punkter. Och jag jämför den med den här andliga adoptionen. Och jag tyckte det var så underbart att läsa om det, jämföra med Bibeln. Så punkt 1. Adoptionen medförde en total brytning med den gamla familjen och en ny familjerelation med alla dess rättigheter, privilegier och skyldigheter. Den adopterade personen fick alla rättigheter för en helt legitim son eller dotter då, naturligtvis, i sin nya familj. I bokstavlig mening och på det mest bindande lagliga sättet fick han en ny far. Och då går vi till Kolosserbrevet 1:13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Vi byter ju alltså andligt rike och andlig tillhörighet när vi kommer till tro på Jesus. Punkt 2. Den adopterade sonen eller dottern blev arvinge till sin nya fars egendom. Oavsett hur många andra barn det fanns var han medarvtagare med dem. Och det var det som vi läste innan här i Romarbrevet 8:17 kan vi jämföra med. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Punkt 3. Den adopterades gamla liv raderades helt. Alla skulder och förpliktelser upphävdes lagligen. Den adopterade sonen betraktades enligt lagen som en ny person. Och då läser vi Kolosserbrevet 1:14. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Med andra ord, alla skulder är utplånade. Andra Korintherbrevet 5:17. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. En kort sammanfattning då. Jesus är Guds son av evighet. Han är son, bokstavligt, i rakt nedstigande led. Jesus är unik och hans namn är över alla andra namn. Han sa själv, eller säger själv Johannes 3:31, den som kommer ovanifrån är över alla. Det är Jesus själv. Den som kommer från jorden är av jorden, och det är ju människan och Adam. Och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. Jesus, läste vi, är Guds avbild, Guds sanna avbild. Han är medlaren mellan människa och Gud, sann Gud och sann människa. Alla människor är skapade av Gud, har fått livsande av Gud och han uppehåller allt. Vi är adopterade söner och döttrar och räknas som äkta barn i tron på Jesus Kristus, Messias. Jag vill avsluta med 1 Johannes 3:2. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Han beskriver de troende, alla troende på Jesus. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, fanero, ordet betyder när han visar sig öppet, manifesterar sig. När han, alltså Jesus, träder fram synligt, inte hemligt, synligt, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och den dagen, den ser vi fram emot, alla som tror. Amen.